Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Erik, you're so cool.
Hej och välkommen till Petra Dokumentär.
Det här är true romance.
Det är true bromance snarare.
Verkligen.
Välkomna till filmpodden Håller den? Podden där vi tittar på en gammal film vi gillade och ser om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby, här är Erik Broström.
Hej!
Här är Ola Aurell.
Hej!
Här är Fanny Agazzi.
Hej!
Och Jonas Strandberg är på vägarna, antar jag.
Ja, han skulle göra någonting. Var det Uppsala? Han skrev någonting.
Han är borta i alla fall.
Han är borta.
Men han kommer ge ett utlåtande, precis som han gjorde i förra avsnittet.
Ja.
Där vi tittade på Avatar. Avatar som var en... något sorts skämt från Jonas Strömberg.
Ja, han pitchade filmen ironiskt. Ja. Och så såg vi den allihopa.
Ja. Helt nu. Oironiskt.
Så kanske det var med själva Avatar-filmen också. Men sen... folk såg den oironiskt, men den var aldrig menad. Som liksom.
Världens dyraste skämt.
och i 10 år världens mest sedda film. Och allt var bara ett stort skämt.
Och så blev det en bil också.
Så blev det en bil också.
Jag tycker vi glömmer det.
Ja, och, mot oss aldrig mer prata om
Avatar. Nej, vi ska aldrig prata om det förra.
Precis som världen i övrigt så har vi slutat prata om Avatar och gått vidare.
Men jag känner, det blev lite metanivå att avsnittet släpptes lite sent också. Då kanske folk såg Avatar och sen bara, ja... Nej, de ska kanske inte prata om det.
Nej, det var också ett
ja, det kändes lite som...
Få folk att se Avatar.
Det var ett kalkylerat ett prank från vår sida. Ja,
det hade varit ett bra skämt. Det hade varit så Andy Kaufman roligt.
Ja, verkligen.
Ja, vi ska se det vill Avatar. Säga inte roligt, utan bara weird.
Det beror på vart du ser det ifrån. Om du är Andy eller alla andra.
I know.
Nu har jag i alla fall sett True Romance. Jag blev jätteglad när vi kom på att vi skulle se den.
Ja, ja. Tack Fanny.
Ja. Ja.
Mycket bra.
Regi Tony Scott. Mm-hmm. 93 va?
Ja.
Mm.
Hur kom den här filmen in i era liv?
Jag kommer ihåg att jag såg den här på tv. Jag var inte gammal nog att se den på bio, men jag kommer ihåg att jag såg den på tv. Och jag såg inledningen där Christian Slater sitter och pratar om, Clarence Worley sitter och pratar om sex med Elvis. Och sen så kommer introt och jag bara tittar på liksom casten som rullar. Och det är liksom, det börjar så här, Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken, Samuel Jackson, Michael Rapaport. Och jag vet vilka alla de här är. Och jag var så här, hur fan kan alla vara med i samma film?
Mm.
Och jag var så här, det här är ni. Och sen lite senare kommer Chris Penn och Tommy Sizemore. Folk som jag har sett liksom i Reservoir Dogs. Eller, de har börjat slå liksom.
Mm.
Jag ser den här lite senare än den släpptes. Så många av dem har hunnit slå. Och har väldigt små roller. Men jag var så här, vilken jävla...
ensemble.
Ja, vilken ensemble alltså.
Men redan då tänkte du, hur gammal var du då ungefär?
12.
12, men vi säger att jag såg den här när jag var 14-15 då, så att den hade nog typ 3 år på nacken kanske.
Ja, och du var redan 14-15 så bra på name dropping, liksom att du visste vilka det var.
Ja, har vi inte avverkat det hittills i den här podden att jo, det var det jag gjorde?
Du är Erik en tönt. Ja, vi har etablerat
det. Du då Fanny?
Jo, men så här var det. Jag var ju... det här är en av de filmerna jag såg när min mamma låg och sov. Jag satt väldigt ofta i hennes rum tills hon somnade. Oklart varför jag gjorde det här upp till jag var kanske 14. För att jag... Ja, vi ska inte prata om sånt, men skit i det.
Det var jätteintressant.
Covert incest, någon som har hört av. Nej, jag ska. Men i alla fall, då så satt jag och liksom vaktade henne medan hon skulle sova och sånt ganska mycket. Och så jag satt och såg på TV och sen så ibland, och då var man alltid tvungen att vara så här noga med volymen så här. För att ibland när det var mycket skjut och så var man tvungen att sänka så att inte hon skulle vakna och bara, har jag inte gått till lagt igen, finish. Så, och som dem. Så att det var ju bra. Men, och det här var en av de filmerna. Så jag har god sån här minne av att så här, nej men nu jävla måste jag sänka. Jag får en sån känsla när jag ser den här filmen. Mm. Det är fan lite sjukt. Men så den gick på TV helt enkelt. Och jag fastnade i den.
Mm. Samma med dig, Ola, eller?
Jag tror det, jag minns faktiskt inte exakt. Jag tror att jag såg den också några år efter att den hade kommit. Och TV eller video, någonting sånt där. Och sen har jag sett om den flera gånger efter det, förstås.
Mm.
Nu har jag svårt att placera första gången jag såg den.
Jag har inget minne av att den här gick på bio eller någonting. Jag har inte sett någon annons för den när den väl kom.
Nej.
Det var en sån, inte DVD, det var någonstans mellan DVD och... Du vet, nedladdnings... Jag vet inte vad det var.
Nej, men jag undrar ens hur stor den var här.
Ja.
Mm. Den gick inte med vinst.
Nej.
Generellt?
Den spelade
alls.
In... och den kommer på 102 på... 102 plats på 1993 års numbers inspelade grejer.
Åh, jävlar!
Och då menar jag att den floppade i den bemärkelsen att den spelade in under budgeten på 13 miljoner.
Åh, fy!
Så spelade den in 12,3 miljoner worldwide.
Men jag måste ju ha dragit in...
13 miljoner?
Det var en sån här som fick sin, liksom, sitt genombrott via något annat, så TV och DVD förmodligen.
Ja, och mycket kult växte mer än liksom.
Ja, att han screenwriter, alltså
Tarantino
helt enkelt blev känd.
Precis, han sålde den för minsta möjliga summa. Alltså så här, nu får inte betala mindre än $50,000 för ett manus. Det var det han sålde det här för. Och han hade egentligen skrivit en lång berättelse som var någon mishmash av Natural Born Killers och True Romance. Så att när de flyr från fängelset så fortsätter någon slags alternativ version av Clarence och Alabama, alltså fast översatt till de karaktärerna, och jagar någon slags manusförfattare som skriver om dem. Det var ursprungsidén. Så gjorde han två grejer och sen sa han till Tony Scott, du får göra en av dem, vilken vill du göra? Han valde True Romance och Tarantino valde Natural Born Killers.
Jag trodde det var Reservoir Dogs, att det var någon sån. Nej.
Jo, just det, han skrev Reservoir Dogs, så var det. Ja, han hade det här manuset klart och sen Reservoir Dogs.
Men visst, tack, att det här manuset var längre och inkluderades i, som du
i
sa.
I Natural Born Killers, så var det, exakt. Ja, han lämnade Reservoir Dogs eller True Romance till Tony Scott. Tony Scott valde den här.
Mm.
Bra val.
Men han ville spela in båda, hörde jag.
Ja, eller, men det ville han säkert. Det är ju bra manus. Det är Tarantino... Det här var också, Tarantinos manus var out of sequence. Det började med Samuel Jackson och Gary Oldmans scen. Och sen så gick det över till Clarence och Alabama som hälsade på Dennis Hopper. Han säger att han har gift sig och vi vet ingenting. Och det finns ett klipp på YouTube där Tarantino pratar om det här. Att så här, publiken vet ingenting, karaktärerna vet allt. Och sen så spelar de hela filmen fram till att de kommer till Hollywood. Och så visar Clarence... Dickie tror jag, Michael Rappaports karaktär heter, vad han heter. En väska med kokain och sen en flashback till Clarence hur han träffar Alabama.
Aha.
Och då liksom, då är det här, we're up to speed. Nu förstår vi lika mycket som karaktärerna och sista akten som det är nu också, så vet vi mer än karaktärerna. Vi vet vad som kommer hända på hotellet, vi vet alla som är på väg dit, men ingen av karaktärerna vet om det.
Uh-huh.
Så han skrev det ganska mycket som en klassisk Tarantino-film.
Mm.
Men Tony Scott gjorde om så att det blev lite mer kronologiskt.
Mm.
Alltså, min tonårsfanny tackar Tony Scott lite för det.
Jag är nog också team för... Tony på den, måste jag säga.
jag hade nog inte... Alltså, jag tyckte ju det här var världens vackraste jävla chick flick.
Ja.
Som jag hade sett i hela mitt liv. Alltså, jag tyckte den var så fin.
Mm.
Ja. Kände du lite som hon, Alabama, när hon började gråta där? När han sa att han hade dödat alla?
Ja.
Det var det finaste
någon gjort. När hon började gråta, jag bara, alltså det här är det mest romantiska jag har sett i hela mitt liv. You're so cool, så känner jag. Mm.
Men det finns ju någonting med hela filmen som är, och Tarantino har sagt att det är hans mest självbiografiska film. För det handlar ju om en ganska, alltså typ lite av en väldigt snygg incel som inte har någon kontakt med det motsatta könet. Och Tarantino var ju själv oskuld väldigt länge. Så han har ju typ, han har ju skrivit typ sin egen fantasi av en kvinna. Mm. Och det finns ett klipp också, det, vi kan spela upp det, på Dennis Hopper pratar om filmen och om Tarantino.
Ja, här då.
It's really the story of a lonely guy who works in a comic book store whose boss wants to get him laid, you know, and the young prostitute comes and falls in love with him. This is all a fantasy of a young man, I mean, a young man's dream,
and
Tarantino's
woman.
Dream, and how she had a pimp and he's going to go kill that pimp to straighten out his life, and Elvis is telling him it's okay. Hmm? I mean, this is a wonderful human dreamlike, I can't say Huck Finn and Tom Sawyer, but it has all the aspects of that kind of young writer, young visionary. And the violence doesn't bother me. And it's...
Ja, men precis.
Ja, fan vad sweet. För exakt så där tror jag att jag... Det var verkligen så det jag tog med mig. Mm. Eller liksom då. Varför jag fastnade i det så mycket.
Mm. Så här. Det är också mycket västern i den. Det är men du vet, han kommer in så här, the lady is mine, och så du vet så här, går in i någon saloon och du vet så här, det blir shootout. Det är västern aspekter på den här. Ah. Och sen drar de iväg i solnedgången, alltså de drar iväg i solnedgången två gånger liksom i filmen.
Ja, precis. Det är två lyckliga slut på något sätt.
Ja, ungefär.
Ja, det är väldigt fascinerande.
Så jag tycker det finns mycket västern aspekter på det också.
Mm. Jag gillar också, för att jag läste någon kritik på att Patricia Arquette var sån här manic pixie dream girl, alltså att hon är typ den här killfantasin av en galen men ändå sexy, lite tokig sexy tjej. Men när jag såg den så var jag ändå så här, ja men vänta nu. Ja, hon är där och hon vill äta paj, hon vill se kung fu. Men det gör hon ju för att hon får betalt. Alltså det finns ändå någon slags sån förklaring på varför hon gör det, och sen så blir hon kär och det kan man ju åsikter om såklart. Men
Min bild av dem, nu finns det väl lite, det är ett luddigt begrepp, men att jag tycker inte hon har liksom riktigt den funktionen av han är så här trött man som får sin liksom, som han hittar livet i den här härliga enkla tjejen, utan hon är ju en sån lite barnmänniska, men han är ju också en barnmänniska.
Ja, men precis, så jag håller inte riktigt med min kritik.
Jag tycker att det handlar om två barnmänniskor, vilket är ganska liksom, det är ganska schysst, det är riktigt så här white trash losers i Eminem-staden Detroit som beter sig som de förmodligen skulle göra, men de är coola och man tar dem på allvar, vilket gör att man glömmer att normalt har man sett dem som karikatyrer, så här bimbo white trash tjej.
Ja. Men man gillar att de inte riktigt är så smarta. De får en väska med kokain och de tänker det här säljer vi.
Ja.
Det är liksom de agerar som man tänker sig att de skulle.
Jag tycker det är väldigt coolt att man känner sån enorm sympati och respekt för dem trots att de är miffor någonstans.
Ja, men verkligen.
Och jag tycker det är en storhet i filmen, och hon är ju väldigt passiv liksom, om man nu ogillar det, men som roll, som karaktär, så tycker jag den är helt underbar.
Ja, fantastisk. Hon är helt otrolig.
Ja, hon är underbar. Och hon har fått en bra renässans, för hon blev lite bortglömd i sina 30-40, men hon har gjort den här Escapet Dannemora.
Och så jävla bra.
Jävla bra.
Mm.
Och sen nu, den hon fick Golden Globe för nu senast också. Vad fan det är nu?
Visst var hon prisad i Boyhood också? Jag har inte sett den.
Boyhood fick hon säkert också någonting för. Hon har fått en bra liksom åter re-renaissance, tycker jag. Som hon förtjänar alla gånger. Hon är en bra skådespelerska.
Ja,
verkligen.
Gå upp i den här filmen med alla, alltså så otroligt många duktiga och skickliga.
Ja,
jag tycker hon är och så bara så här, inte blåsa dem av banan, men lätt vara liksom på samma nivå.
Ja, alltså hon har ju några, alltså hennes starka scen är ju den starkaste delen av filmen. Hon är så fruktansvärt bra.
Ja,
men det var roligt att läsa, för jag läste lite om den, att det var roligt att läsa att båda både Quentin Tarantino och Tony Scott hade de hade inte tänkt på henne främst liksom i den här rollen, utan de tänkt, alltså Tony Scott hade någon grej för Drew Barrymore.
Ja, han var helt besatt av Drew Barrymore.
Tydligen.
Vilket hade, det hade inte alls varit samma film.
Nej,
jag är så glad att han inte fick som han ville där.
Det finns liksom inget mörker riktigt i Drew Barrymore. Eller finns ju det.
Hon var ju fan alkis som sexårig.
Jag vet.
Det är ett enormt mörker.
Nej, men det borde ju finnas.
Ja.
Men har du sett en film med henne?
Jag fattar vad du menar.
Men alltså jag menar Patricia Arquette, hon kanske lever det värsta liksom, skyddade livet. Skitsamma. Man ser ett mörker i henne. Hon är lite ostämd.
Ja, hon har lite snedtänder, vilket är en bra...
Ah.
Hon har inte perfekta tänder. Det är, man inser det när man ser att det, oj, sneda tänder.
Och det där jävla nervösa skrattet. Alltså det, det är svårt att slå.
Bra. Det hade kunnat bli massa. Jag kan ju dra dem. Det är Uma Thurman var tänkt. Jennifer Jason Leigh.
Oj, i för sig.
Ja, men det hade funkat säkert.
Kanske.
Brooke Shields.
Nej.
Julia Roberts. Diane Lane, Bridget Fonda. Det fanns ett gäng. De letade ganska länge, men jag tyckte det var helt rätt val.
Jane Fonda.
Jag är lite nyfiken på Christian Slater.
Bridget Fonda.
Var han första valet?
Han känns
som liksom fjärde valet.
Nej, alltså Harvey Weinstein, vars inflytande vi alla respekterar idag. Mm. Han tyckte Christian Slater var för snygg. Vilket jag kan, ifall man vill ha den här incels-grejen så kan jag på något sätt förstå det. För Christian Slater är ju väldigt snygg. Han ville ha Steve Buscemi.
What?
Ja.
Jag tänker bara honom som 46 år gammal, så att jag har svårt att se det bara.
Jag tror han föddes som 46 år gammal.
Han
bara, hey guys.
Så det är den enda liksom sådär, vem som hade kunnat få den annars. Jo, Tarantino skrev manus, och där hade han Robert Carradine som framför sig när liksom skrev det. Men annars har det inte varit jättemånga som jag hittade som var liksom...
Som huvudrollen?
Ja.
Han var väl gammal då redan då?
Nej, det är David Carradine, tror jag. Eller Keith Carradine,
vem,
som man kan tänka
tänker
på.
Du, eller vem är det här du menar?
Robert Carradine, jag har inte riktigt koll på faktiskt. Det går nog att göra en snabb IMDb-search så får man veta vad han har gjort. Men jag tror att det var mer Tarantinos förkärlek till B-filmer som gjorde att han hade tänkt Robert Carradine som förstansval.
Mina släktingar på min pappas sida har jobbat med David Carradine, spelat in film med honom i Sverige.
Lägg ägg!
Mm. Alltså de gjorde sådana riktiga B-filmer i Skara och sånt här på 80-talet.
Mm.
Och de fick dit David Carradine. Och han var så jävla alkad.
Ja.
Så att han bara satt där och var så här helt slut. Och sen var det när det var dags för taget, så bara reste han sig upp och bara blev någon annan. Och
var det här typ i 80-talets Linda? Ja. Det är typ när han spelar i Nord och Syd. Så jävla obehaglig den, om man har sett den. Fan vad roligt.
Ja, så att han har varit runt i Skara-trakterna eller... Ja, där Skara-trakten nu.
Sen åkte han hem fort som fan.
Ja, verkligen.
Ja, vad roligt. Men det är väldigt många bra skådespelare som inte behöver göra så mycket i den här filmen. Eller som gör, kan man debattera för mycket också. Men Val Kilmer slogs, ja han slogs verkligen för att få spela Clarence Worley. Men det blev inte så. Han däremot så spelade han The Mentor för film. Bolaget fick inte rättigheter till Elvis
just
musik
det, till hans
alls.
Namn eller hans
så
musik.
Ingen Elvis musik så fast han är en central figur. Ja.
Står i eftertexterna.
Ja, The Mentor. Så han spelade honom. Och på grund av att de inte fick rättigheterna kunde de inte heller liksom riktigt visa honom, så han är blurrad i spegeln. Liksom. Mm. Så han var väl där två dagar. Val Kilmer kanske är en av de största just då. Liksom. 93, han har precis gjort The Doors. Han har ingen dålig karriär på gång.
Mm. Har ni någon favorit biroll?
Jag tror att jag har också lyssnat på en podcast som har tagit upp det här i en amerikansk version, men de säger ungefär samma sak, att det är svårt att förbise Christopher Walken som siciliansk maffia konsilieri.
Uh-huh.
Och Dennis Hopper är grym, och Gary Oldman tycker jag också är rolig.
Fast han är ju märklig. Vad är det för något han pratar?
Jag tycker det är jätteroligt.
Tony Scott sa så här: du ska spela en kille som tror att han är en svart man.
Ja. Det gick ju inte alls som han hade tänkt.
Jag tycker att det är jätteroligt.
Jag tycker han gör
det
jättebra.
Vi tar och lyssnar lite, för att jag har nämligen ett klipp där på 26:45 in i filmen.
Han kör väl en sån Jamaica-grej, är inte det han
gör? Nej. Han försöker bara vara svart. Black brother.
Det är bara
jag tror att han har missförstått.
26:45 innan Clarence
han har få svarta kompisar.
Ska hämta hennes grejer. We're sitting down here, ready to negotiate. You've already given up your shit. I'm still a mystery to you. But I know exactly where your white ass is coming from. See, if I ask if you want some dinner, and you grab the egg roll and start to chow down, I say to myself, this motherfucker, he's carrying on like he ain't got a care in the world, and who knows? Maybe he don't.
Ja, okej, okej. Jag tar tillbaka, det var ganska bra faktiskt nu.
Det låter märkligt, men det, jag tycker det är roligt. Jag tycker hela den scenen, det är så mycket 90-tal ihopbakat till en enda scen där de sitter. Det är liksom, de sitter där i kalsongerna och är slackers, och det är så mycket kitsch och ironi, och det är liksom de teknomusiken, och det är liksom hela Wigger-paketet och dreadlocks, och det är porr på tv, asiatisk mat. Allt är liksom så jävla mycket 90-tal i det.
Det är allt på en gång.
Då kommer till det där horhuset. Det står en tjej utanför i täckjacka och dansar lite slött.
Mm-hmm. Ja. Tarantino har sagt i intervju så här: jag skrev det på ett motell som Drexel bodde på. Men Tony Scott bara, nej, det ska vara typ ett horhus slash teknoklubb, för ingen vet vem, vad någon gör där liksom. Det är bara, så här,
det är bara
världens märkligaste ställe som man går in på liksom.
Ja, det är fantastiskt.
Det känns som ett ockuperat hus kanske, eller någonting.
Ja, men bara ett utblåst så här gettohus som de har tagit liksom.
Ja, det är så dumt.
Men vad heter det?
Men han tackar jag direkt i alla fall när han fick höra den
han är
pitchen.
Också, han är också en britt. Mm. Som spelar en vit amerikan som typ vill vara en svart amerikan.
Ja. Det vill alltså säga, han spelar Quentin Tarantino.
Ja, kanske. Ja, lite så. Lite grann. I'm the dude who plays a dude who plays another dude.
Ja, verkligen.
Jag gillar ju...
Det är ju helt roligt. Vad är det han säger? Maybe we thought it was white boy day.
Ja, ja
just det. You thought it was white boy day.
It's white boy day!
It ain't white boy day, is it?
No, it's not white boy day.
Men det är så, det, för det blir så okänsligt, för det är inte så här, det är inte någon så här kulturell appropriering på gång. Den sorgliga människan är ju Drexel, liksom. Han vill så gärna vara svart. Mm-hmm. Och det är det vi skildrar här. Den ligger nästan före sin tid, den här filmen. Men
ja, det finns ju väl vissa grejer som har åldrats lite så där.
Ja, jo, det gör det.
I den här filmen, men Quentin Tarantino, han bryr sig inte. Han kör ju på med sina,
ja,
med sina ord. Ja, som är kanske lite...
Ja, men han har ju varit så här, jag växte upp i ett kollektiv med massa svarta människor. Så jag har rätt att kunna säga alla de här sakerna. De pratar så. Ja. Man bara... Mm.
Ja, men det fanns ju en diskussion om det då också. Det var mest att ingen brydde sig, för att det är bra. Och vi förstår att det är bra.
Ja.
men det här... Ja. Det är som den här filmen hela tiden ligger och väger på. Jag vet inte om det är för att det just inte är Quintins egen film.
Ja.
Är ju att det liksom hela tiden väger, är nästan som parodi.
Ja, men det liksom blir också vad vi...
Och det är ju så här, det är tidigt av honom.
Mm.
Tidigt verk liksom.
Ja, det är hans första manus som han får producerat.
Ja.
Faktiskt. Så jag menar, det är ju det är inte...
Men det är ju mer eller mindre en novell.
Reservoir Dogs måste ha gjort innan.
Ja, den kom 92, ja.
Ja, eller hur?
Visst fan.
Ja.
Men frågan är när produktionen satt igång, för han sålde ju den här och valde sen Reservoir Dogs, så det måste ha varit att den tog mer tid.
Ja.
Så var det ju. Han sålde den här så han skulle ha råd med Reservoir Dogs.
Ja,
så tror jag det var.
Ja, för att liksom den här, alltså det är någonstans hela tiden på gränsen till att typ någon kommer in och bara always look on the bright side.
Eller liksom att
det finns en sån här parodisk, alltså som inte jag alls tyckte när jag var ung.
Mm.
Utan då tyckte jag att det här är dödligt allvarligt. Aha, det här är det mest romantiska jag sett.
Aha, nej, jag tycker att det är mycket komedi. Det är väl mycket karikatyrer i den. Uh-huh. Men det är väl inte unikt bland Quentin Tarantino-filmer?
Nej, men det här är ju inte riktigt det. Utan det är ju en Tony Scott-film. Alltså, man blir lite förvirrad. För Quentin Tarantino-filmer är det så himla... Det är så mycket pådrag. Det är så mycket, man liksom, man bara, ja, det är en Tarantino.
Mm.
Det är så här.
Mm.
Det är så här i hans värld. Men i den här, ja, jag hade ju för sig inget begrepp om hans värld när jag såg den här först. Men det är någonting.
Nej, men det är ju Tony Scotts kameravinklar, ljussättning och slow motion våld som
jag
gör
att... Jag har koll på Tony Scott, vad har han gjort mer?
Ja, men Sista Actionhjälten och
Top Gun
och vad har han gjort mer med den här Déjà Vu som kom? Han tog ju livet av sig för han fick någon hjärntumör och visste att nu kommer jag börja må dåligt.
Ja, var det därför?
Ja, han hoppade från en bro för att han fick någon sjukdom.
Åh, fy fan. Ja, han gör ju coola filmer. Ja. Vi snackar om det.
Oh, ja.
Mm. Han är en bror med Ridley Scott.
Ja.
Ja. Mm. Som också gör coola filmer.
Och helt olika sorters coola filmer.
Ja.
De är väldigt olika i stil.
Mm.
Vilket är inte så konstigt, de är inte samma person. Men just att de är bröder och har sån annan nisch på varandra. Eller annorlunda nisch.
De har aldrig gjort en film tillsammans, nej?
Inte vad jag vet.
En av mina favoritkaraktärer, bikaraktärer, oavsett, är ju den här assistenten till filmproducenten.
Ja, ah, just det.
Som ska mäkla den här kokaindealen.
Jag tycker Bronson, gör... Bronson Pinchot.
Vänta, vad är han heter? Aaron? Nej, vad är han heter?
Ja, oh, fan vad heter han? Jag har glömt bort
det. Men han är ju så nervös.
Han är ju känd från snuten i Hollywood. Ja. Som den här galleriägaren. Get the fuck out of here. No, I don't matter. Ja, som,
precis. Han gör det fruktansvärt bra. Alltså.
Ja.
Jag tycker han är fantastiskt bra.
Han är väldigt rolig.
Ja. Försöker hålla ihop allting. Och det är bara en massa galningar runt honom.
Ja.
Och han bara såhär, vad är det här för jävla galen värld jag hamnat i? Ja. Så min chef är galen. De som behöver få kontakt med min chef är också galna.
Ja.
Han känns som en såhär rädd, fast ändå såhär typ vanlig människa mitt i ett hav av galna människor.
De ska spela in, när de ska göra den här knarkdealen så är de på en berg-dalbana.
Just det.
Och... Michael Rappaport är i bakgrunden och sitter med Alabama. Han hatar berg-dalbanan. Han är jätteåksjuk. Så att i några av klippen, då sitter han bara så här, liksom helt likblek och stirrar rakt ut.
Ja, när de åker.
Ja. Och sen var de tvungna att reshoota. Och han bara, jag sätter mig inte där igen. Men då fick han massa lugnande medel, du vet, massa liksom sköna liksom benzoider eller något. Så då sitter han, så i vissa klipp så sitter han så här.
Nej, men det är så helt i hand med hans karaktär. För det är exakt så han är.
Ja, exakt.
Jag tror att det är min härligaste karaktär i den här filmen.
Ja, men han är ju fin, Michael Rappaport, jag tycker.
Dickie.
Det.
Alltså, Dickie är fan... Alltså, den jävla grabben. Alltså, jävla gullig.
Brad Pitt gör en bra stoner.
Ja.
Som adlibbar mycket av sina... mycket av sina repliker.
Ah, just okay. Det.
Bland annat, jag tror förmodligen de där han hamnar själv på slutet, typ så här: don't condescend me, man, I'll fucking kill you, man. Eller när de ska dra, han är typ så här: hey, get some beers and some cleaning products. Han har många guldrepliker.
Ah, och sen när Gandolfini kommer in, han bara, hey, you wanna sit down and watch some TV?
Ja.
Det är så jävla, det är så hjärtevärmande.
Ja, han hittade mössan han har i filmen, hittade han på Venice Beach. Om man någonsin har varit där i LA, fy fan vilka jävla freaks det är där.
Mm-hmm.
Han tog mössan, tvättade den och hade den i den här karaktären. För att liksom hamna i rollen.
Han borde inte tvätta den. Jag läste någonstans att alltså, jag menar, då hade han varit ännu mer.
Ja.
Men det var därifrån cleaning products kom.
Säkert.
Men,
här måste jag titta lite.
You live here? Yes, I do. You're sort of roommates?
Exactly, roommates.
Yeah, well maybe you can help me. I'm looking for a friend of mine. Clarence Worley from Detroit. He's traveling with a real pretty girl named Alabama.
Oh, yeah, man, I know him. They've been by here.
You seen him?
Mm-hmm.
They stay in here?
No, they're staying at the Safari Motel Inn. Safari Motel.
Mysigt. Trivia fråga. Hur många år är det mellan James Gandolfini och Brad Pitt i ålder?
Oj. Kan det vara 5?
Några fler?
2.
Ja, rätt.
Nej!
Jag gissar.
Gandolfini född 61 tror jag. Brad Pitt född 63.
Ja, jävlar. Ja, det tror man inte.
Nej.
Men Brad Pitt har ju åtnjutit mer framgång och lyx och plastikoperationer.
Ja, han är inte lika real som
Nej, men precis. Och så lever han längre också för att han är Brad Pitt.
Mm.
Ja.
Det är också kul. Det blir liksom en repris av den scenen fast ännu mer skruvan när han har rökt på ännu mer och de kommer med vapen och han är så glad över att kunna hjälpa dem. Det är så roligt. Han först inte liksom, are you Ricky, whatever, sådär. Liksom, no, you know Clarence? Yes, att han bara känner hans barnsliga glädje över att jag vet
lilla osäkerheten om har de verkligen vapen eller har de inte det, jag vet inte, vi kör liksom.
Wow.
Men det som är nice med alla de här små karaktärerna fyller en sån viktig funktion, antingen för att presentera en karaktär eller för att driva storyn framåt och Brad Pitt, om inte hans karaktär var med, då skulle filmen vara död. För att Jag menar, du kan ersätta honom, men just den funktionen att han skickar Gandolfini till hotellet, vilket gör att hon får spö, vilket gör att det påverkar hela storyn, och att maffian kommer till hotellet liksom. Det är helt och hållet hans förtjänst fel liksom.
Ja, precis, men det är också någon slags värme till filmen om att han får vara så jävla dålig och bara få folk döda, men han är glad, han lyckas.
Ja,
och likadant är det så härligt. Vad är den här kompisen heter? Dickie. Att han får den här tv-rollen, vilket känns omotiverat.
Det är det mest orimliga i hela filmen.
Ja, men jag att han får den rollen. Det är liksom lite, det kan hända liksom. Det är lite filmens budskap också. Du kan vara så här kass, men du har hjärtat på rätt ställe. Och det är klart du kan få din tv-roll och träffa TJ Hooker liksom.
Det är ju också en fantasi, så att jag menar, det är en Hollywood-fantasi.
Men det är så fint att hans lilla fantasi får också plats.
Mm-hmm. Det finns ju till och med teorier om att Christian Slaters karaktär fantiserar allt det här för att han har någon slags schizofreni. Mm. Vilket man kan bygga argumentet på just The Mentor. Alltså att han har ändå en version av Elvis varje gång han går på toa.
Det tänkte jag på nu när jag såg den. Och att tydligen regissören fick honom att tvingade honom att se Taxi Driver som han tydligen inte hade sett innan.
Mm. Precis.
Att så här, det finns en nivå av galenskap som i det på något vis.
Jag gillar inte det alls. Alltså. Det är så extremt hack att bara så här. Det är nog en fantasi. Det kan man säga om alla filmer.
Ja, det är sant. Men sen måste man ju också medge att hans karaktär. Du sa tidigare, Ola, att kanske hon inte fyller upp den här Manic Pixie Dream Girl för att han lever inte ut liksom bla bla bla. Jag tycker tvärtom egentligen att det är verkligen han lever ut på ett sätt som är helt helt vansinnigt för den här karaktären.
Ja,
alltså,
det
man, alltså, man lär ju inte känna honom som mer än en stereotyp så här, i serienörd och filmnörd. Väldigt ensam innan. Men sen så fort han får lite ligg, så fort han bara, ja, jag kan sätta på en tjej. Mm. Då bara, nu ska jag döda någon. Ja. Sen ska jag sälja knapp. Ja. Bam! Shake.
Ja,
men verkligen. Det är verkligen en coming of age.
Det är något som talar för att det är en fantasi. Att säga, serietidnings... biträdet, butiksbiträdet går och gör allt det här liksom, på en vecka.
Det är något orimligt. Man kan ju tänka så här att varför har inte han lyckats i livet? Han är ju asbra på att snacka med folk. Han borde ju redan ha tjänat några miljoner på bara business-dealer. Ja. Han är ju oerhört framåt och vet precis vad han ska säga. Men det är ju en del av att det är ju ett romantiskt äventyr.
Just det. Ja, och vill man verkligen, ja precis, måste man verkligen ha någon sån rationell förklaring som att han är sinnessjuk? Jag menar, absolut, du kan ju dra det kortet, men det är en Hollywoodfilm som ni sa. Alltså det är ju roligare att det får hända karaktären, att vi lever oss in i att det händer,
ja,
tycker jag.
Jag bara tänker lite så här, att det kanske... tänk om man hade skrivit en annorlunda... Alltså, ja. Okej, vem är jag? Mm. Jag älskar den här filmen. Jag bara säger att, tänk om man hade skrivit en annorlunda... Tänk, det hade kanske kunnat gå att komma runt det här. För det blir ju någonting nästan lite otrovärdigt i hans karaktär nu.
Mm.
Att man liksom bara, oj, jaha, okej. Okay, nu körde vi en ren 90-sväng här, eller liksom en U-turn, och så bara bam, är du en helt annan person. Tänk om hon skulle varit så här, bara bam, nu jävlar behöver vi det här, eller liksom, alltså att man hade sett det inflytandet mer. För nu, som du sa också, Ola, att hon är ganska passiv. Hon är så här, nej, ska du?
Ja, men det är hon, absolut. Men man har ju egentligen inte sett att han är osäker och passiv innan. Den första scenen man ser med honom är han ju också ganska driven, slängd i käften och kör sin lilla Elvis-monolog som ändå får tjejen lite intresserad.
Han iscensätter världens sämsta Tinder-dejt i den första scenen.
Jag tycker det är en jätterolig detalj att han kör samma Elvis-snack med nästa tjej också.
Ja.
Och att det är så liten grej. Men det är så fin grej. Han har sitt Elvis-snack.
I scenen så är världens sämsta Tinder.
Ja, visst.
Han har sin rutin. Ja. Och den sitter bra.
It usually don't work, so let me do this.
Ja.
Men sen en annan grej som jag tänker är en lite så här spännande grej som jag absolut inte tänkt på när jag såg den första gången. Att Clarence pappas hund heter... som en...
Rommel heter
Rommel.
Också fin detalj.
Också en jättekonstig detalj. Men jag tänkte, nu kanske det växte till enorma proportioner i mitt huvud. Obs, jag var inte hög när jag såg den här filmen. Men jag tänkte så här, jag bara, för att Rommel i han var en officer som blev liksom misstänkliggjord för att ha konspirerat mot Hitler under andra världskriget. Han var med både första och andra, men andra, han var jätteuppskattad, alltså vann skit och bara var
världens bästa. Var det han som var pansargeneralen i Afrika?
Han är ju väldigt känd för att han slogs mot västarméer, kan man säga. Ja. Så han blev lite av en så här mediafigur. Han var ökenräven och det fanns en viss romantik kring Rommel som en sån här ädelmotståndare som man ska... Som...
Ja, men sen kom de ändå hem till honom och bara, vi har hört att du kanske är en desertör typ. Och han bara, vad fan säger ni typ? Och de bara, ja, vi ser att du har en fru och barn här, så bara ta det här pillret nu. Så. Ja, och sen så tog han livet av sig. Som jag förstår det. Vilket är på en metanivå lite det som hände Clarence pappa.
Ja, verkligen.
Ja, så, jag tror att du tänker det för långt. Men det kan ju vara...
Ja, det gör jag förmodligen.
Jag hajar det. Eller jag hajar det med bemärkelsen att han vet att han slipper tortyr om han drar den här historien om sicilienare.
Mm.
Så det är ju verkligen... Han begår ju självmord.
Mm. Ja, han vill ju reta upp honom så mycket så att han skjuter honom direkt.
Ja.
Istället för att...
Oh ja, precis.
Ja, men det är det,
och det
jag menar.
Alltså det är också så fantastiskt.
Och han skonar också där. Han säljer inte ut, precis som Rommel inte säljer ut sin familj och fru. Alltså jag menar, så man räddar dem, man bryr sig om.
Det är absolut. Och alltså, det kan vara tänkt så. Alltså, problemet med Rommel är att Rommel är inte bara känd för det. Han är framförallt...
Om en sous vide på väg till dig... För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Känd som pansargeneral
och
en människa som ger sin hund namnet Rommel. Det är en typ av en människa som lyssnar på Sabaton liksom. Och som lyssnar på hårdrock där de sjunger Blitzkrieg.
I verkliga livet, men som någon slags ledtråds vink kan det ju vara.
Jag tror mer det är en kitschgrej lite som att Drexler vill vara Wigger och att han vill ge sin hund tuffa tyska militaristiska namn och att det är en charmig detalj. Men så tolkar jag det. Men på manusstadiet, det kan absolut vara så att de tycker att det är en snygg liten referens.
Ja, men eller så att han bara är lite så här gubbig alkisrasist.
Jag tror att det är en white trash-signal liksom. Att det här är en alkad för detta polis.
Fast han läser mycket historia.
Ja, men precis. Men den typen av lite såhär sunk-historieintresserad gammal papp. Som också gillar att samla så här nazihjälmar liksom.
Han ger ju ledtrådar också till vad han har varit för sorts pappa. Han har förmodligen varit lite så här drunken abusive. Du är så här, do you get any beer? No, you can't drink beer. I can, I choose not to. Det finns en historia mellan
och
dem.
Och typ så här, du är så jävla som din mamma. Och man ser den där vi har inte satt på 3 år.
Ja.
Man bara, okej. Okay,
han säger någonting om hans mamma.
Men han är lite så flashback-gubbe som han kan mycket historia, men det är också mycket så här historia om rasblandning och sånt. Alltså, det är inte som att han behöver vara superrasist, men du får ändå subtila signaler om att vi hade nog inte hållit med honom om vi satt i ett politiskt samtal.
Vi hade inte haft så mysigt tillsammans.
Men det sköna är att han är...
Precis som han och Clarence förmodligen inte hade det.
Men det är något fint med filmen, att de behöver inte göra en poäng av att det är en dålig människa. Han får vara alkad, han får en hund som heter Rommel, men han har fan hjärtat. Han ställer upp för sin son när det verkligen behövs.
Ja, men det är här han rannsakar sig själv. Det är här han liksom, he comes through for his son liksom.
Det är också en väldigt fin grej. I love you, son.
Ja, det tar emot. Men män ska säga det är fint.
Nej, men det är fan fint. För man kan tänka sig då, det har han inte hört från honom.
Nej. Har du något från den scenen, Martin, som du hade tänkt ta fram?
Alltså, jag menar, var ska man börja någonstans?
Jag har bara en touch på det på slutet. Vi kan, ifall du vill spela någonting, så kan vi ta det först.
Det är ju, alltså, ska man ta Christopher Walkens grej eller ska man ta Dennis Hoppers grej? Man kan inte spela hela... Okej, vi tar från att Christopher Walken nitar honom i ansiktet då bara.
Just det.
Fucks you all up. Get that pain shooting through your brain, your eyes fill up with water. That ain't any kind of fun. But what I have to offer you, that's as good as it's gonna get. And it won't ever get that good again. We talked to your neighbors. They saw a Cadillac. Purple Cadillac. Clarence's purple Cadillac. Parked in front of your trailer yesterday. Mr. Wally. You seen your son?
Ja. Och så Dennis Hopper börjar den här monologen om hur morerna kom in i Sicilien och började liksom knulla alla sicilianska kvinnor. Det är så här extremt kaxig grej att göra när det står fullt med maffia runt om. Och det är en asbra dialog. Allting är asbra. Men det jag tycker är roligast med allting, det är att 56:48 in, så är det enda som är improviserat i den här, tycker jag, är absolut bästa i scenen.
Ja, och det är ju... Ja, just det. Det är hans.
Det här.
Cause you... You're part... Eggplant.
No. Hey.
You're a cantaloupe.
Det är så jävla typiskt Christopher Walken om man ska adlibba typ så här. You're a cantaloupe. Som svar på eggplant. You, my friend, are a cantaloupe without seeds.
Så gör han den också.
Dude, we're gonna do with this guy. This guy. Men, alltså, den här scenen är ju extremt bra.
Ja. Mm.
Alltså, såklart en av de bästa i den här filmen, tycker jag.
Är filmen mycket bra scener.
Mm.
Det är väldigt så här täthet, det är väldigt få scener. Jag satt verkligen och tänkte på det. Oj, nu kommer den här bra scenen. Mm. Oj, det är redan det är toppscen efter toppscen. Det är väldigt få scener som inte är liksom sevärd bara för sig nästan.
Ja, absolut.
Men också Quentin Tarantino tyckte det här var den bästa scenen han hade skrivit.
Mest stolt i hela sin karriär.
Ja, tills Inglourious.
Ja, ja, men precis, med Christoph Waltz. Då var det så här, den öppningen, det är det bästa jag gjort liksom.
Ja.
Men han har ju liksom, båda två monologerna, Christopher Walken är ju något av hans favoriter liksom. Som är Pulp Fiction med The Watch.
Ja, just det. Har ni någon mer favoritscen?
Ja. Det har jag. Det här tycker jag gör min absoluta favoritscen i hela filmen är när Patricia kör Cat för spö. Och det är nog lite så här, det är dels för att det är en bra scen liksom. Den är spännande. Och liksom, oh shit, ska han hinna hem? Alltså, det är mycket sådär som står på spel. Och sen så är det ju också att jag tycker att det är det som typ tar hennes karaktär och gör den lite annorlunda. Mm. Alltså hela den här grejen att hon kommer in på hotellrummet och han står där och hon direkt har den här, ja, ah, nej, du måste vara i fel rum. Alltså, ja, du vet, så himla naturligt.
Hon vet exakt vad som sker.
Ja.
Mm. Men hon bara försöker...
Det där nervösa, jävla ostämda skrattet. Som bara...
Det är så bra balans också, för att hon försöker spela, men vi ser att hon försöker spela. Men hon spelar tillräckligt bra, så man tror att kanske, du vet, så här, men man vet vad som kommer ske.
Verkligen.
Jag håller helt med.
Men jag måste säga att i många scener, och det här säger jag inte att det gör hennes karaktär dålig. Jag säger bara att det är ju en romantisk, men också en tydlig bild av att det här är skrivet av en man på det viset att hon fluktuerar ganska mycket mellan att vara en hora, men inte för mycket hora.
Nej.
Hon har bara haft 3 kunder.
Ja, exakt.
Och ett barn. Okej, okay, jag ser en berg-dalbana på tv.
Ja.
Säg berg-dalbana, där ska vi ha mötet. Alltså... hon är ju en fantasi. Det blir på något vis en uppenbar grej. Men det här med en fantasi är plötsligt att ta den på allvar.
Jag tycker ju det är människor som finns. Jag tycker inte det är en uppenbar fantasi på det sättet.
Onekligen så blir det ju så att man också försöker. Alltså det finns ju förväntningar på hur man ska vara. Alltså, bla, bla, bla. Och så. Att det är någonstans här, att vara en okomplicerad barnkvinna är ju också någonting som man gärna vill
vara. Ja, men det finns människor som lever så, som är så.
Ja, men de är förståndshandikappade.
Det är ganska taskigt att säga. Det finns en del, eller? De träffar så här lite konsttjejer, en viss kategori och rätt många sådana.
Ja,
så
men de är osäkra och försöker bara vara som killar vill.
Jag håller inte med.
De där följdfrågorna, Ola, de är bara för att du ska må bra.
Jag tycker att det är lite förminskande mot dem, för det är härliga människor många. Men det finns något sånt här.
Jag tror att det skulle vara en annan gestaltning om det var Tarantino som regisserade den.
Person.
Nej, jag bara... Alltså,
Om Tarantino regisserade tror jag man skulle få en mer nyanserad bild, och nu är Tony Scott som tar an ett Tarantino-manus. Och jag tror att det är där man börjar känna av effekten på det. Manusmässigt och beteendemässigt så skulle det kunna funka med honom, men det är Tony Scott som gör det, och han brukar göra Halle Berry några år innan som en sexsymbol i en annan onödig roll bara för att få Damon Wayans att bli,
alltså jag, eller Marlon Wayans att bli. Jag håller inte riktigt med, alltså hon får inte så många scener att spela med, men jag tycker att hon är mer nyanserad än många Tarantino-kvinnor liksom.
Ja, men frågan är om hon räddas på grund av just lite snea tänder och
alltså hon räddas delvis på grund av den här scenen som du säger, så jag håller helt med dig. Den scenen gör jättemycket för henne, för att hon fått vara lite där barnmänniskan som är glad, men sen så kommer hon in och ser en kille med gevär, och istället för att börja liksom skrika och rädda mig, så spelar hon genast spelet och man förstår att det finns den här fnittriga ytan, men det finns en människa under som försöker hantera en allvarlig situation och leva i den riktiga världen.
Precis.
Och sen är hon ascool och när hon växer håller upp, i situationen.
När hon håller upp den där konservöppnaren, eller förlåt, vinöppnaren. Alltså, det är typ ärligast man har sett.
Ja, ju, liksom. Men det är också det att det är ärligt. Tarantino har ju också gjort en del, dels har han gjort kvinnoroll som är passiv, men har också gjort kvinnoroll som är så här, bara balla och skulle sparkat ner honom och sagt något kaxigt liksom. Och det kan ju funka, men det är inte alls ärligt. Här är det någon som är både svag och oerhört stark på samma gång, på ett sätt som gör att det slår an en helt annan sträng igen.
Precis.
Och man tror på det.
Jo, men då är det, men jag håller med. Den här scenen är betydelsefull. Det kan vi i alla fall sammanfatta det med.
Jag håller helt med dig om allt du sa egentligen.
Och att hon också får inleda och avsluta filmen. Det är det som hennes berättelse på något konstigt plan. Vilket egentligen inte.
Hon är väl narrativet genom filmen på sätt och vis.
Hon är en berättare.
Men hon är ju inte alltid med. Hon berättar ju om saker hon inte varit med om egentligen. Så,
Men jag håller med. Det är ju en viktig scen för filmen.
Om man har aldrig sett en tjej få så här mycket spö.
Nej.
Innan det här. Jag var ju 11 typ.
Men ja, alltså, inte med den revanschen som följer.
Alltså, på riktigt. Jag har aldrig sett, om det inte var en så här... Nu har UR gjort en dramatiserad pedagogisk film om hur det kan vara att leva i ett misshandelsförhållande. Utan det här är riktigt
Gud ja, men klischén är ju att hon ska få en så här sexy skråma på kinden och sen ska Clarence komma in och hjälpa henne på slutet.
Ja, men eller blir lite våldtagen eller någonting. Det här är bara så här, hon får spö.
Ja, visst.
Han kastar den genom glas, liksom väggar. Han så här,
Jag tänkte på det att Alabama skjuter lika många personer i filmen som Clarence, tror jag.
Jaså, gör hon?
Det är perfekt jämställdhet. Har du räknat? Jag tror bara två var, om jag räknar rätt. Alltså, Clarence är inte så våldsam. Han skjuter ju de två i början.
Just det.
Lite grann på samma sätt som hon gör, att han bara har tur.
Just det.
Skjuter sammanlagt två personer. Så att mycket av våldet pågår runt omkring dem. Clarence är ju inte en actionhjälte. Han är mest slängd i käften egentligen.
Ja, just det. Ja, men det är väldigt sant, det är det. Det finns en intressant koppling mellan Tarantinos filmer. Och även om det här inte är en officiell Tarantino-film, så finns det även kopplingar här. Jag tänkte jag skulle inflika det att originalslutet så dör Clarence.
Just det.
Men Alabama lever vidare. Och i Reservoir Dogs, så i en återblickscen, så frågar Joe Mr. White om Alabama. Typ såhär, House Alabama. Oh, Alabama, yeah, I used to work with her. Och då är det liksom i Tarantins värld att det var någon slags koppling dit, som han har sagt. Han jobbade, hon överlevde och hon tog lite pengar och sen så började hon jobba liksom tricks and fix och shit. Sen är det också Lee Donovitz, filmproducenten då, som ska köpa koks. Hans farfar, eller farfars far måste det vara, är Danny Donovitz, som Tarantino har bekräftat, som alltså är The Bear Juden i Inglourious Basterds med baseballträtt.
Nej!
Jo.
Fan vad fett! Fan vad jag gillar det här!
Ja, det är kul när han syr ihop saker liksom.
Oh.
Så den här har en koppling till Tarantinos universum även om han inte har regisserat den. Vilket är, det är roliga små detaljer.
Tror han hade någonting med Rick Daltons karriär att göra? I Once Upon a Time in Hollywood.
Lee Donovitz.
Ja, eller hur? Någon i den släkten.
Säkert. Det måste han göra ju. Coming Home in a Body Bag måste ju Rick Dalton ha varit med och stunt.
Coming Home in a Body Bag 2, ja. Maybe. Mm.
Det finns ju en koppling till Once Upon a Time in Hollywood och Inglourious Basterds också. När han åker till Italien, Leonardo DiCaprio, och spelar en italiensk film,
ja.
Så är det ju en av vad de utger sig för att vara på filmpremiären. Någon av de italienska regissörerna som hon ska ta dit. Jag kommer inte ihåg vem det är nu, bara för det. Fan vad synd. Men det är en av dem i alla fall. Som de utger sig för att vara den regissören som jobbar med...
Samma namn.
DiCaprio.
Är det sant? Vad roligt.
I like it.
Ja, faktiskt. Fy fan, vilken jävla tönt han är i Tarantino. Alltså, ärligt talat.
Alltså,
jag älskar det, men vilken tönt han är. Oj, oj, oj.
Jag tycker han är en cool tönt som Clarence.
Ja, exakt.
Ja, han lyckas transcendera sin töntighet.
Ja.
alltså jag
han får vara det. Vi behöver inte umgås med honom.
Nej.
Vi behöver bara njuta av hans verk.
Exakt. Det är det som är skönt med Hollywood-kändisar. Vi behöver inte umgås med honom.
Det är
bara titta på filmerna. Det är jättebekvämt.
Ja.
När jag blev lite äldre och såg den här igen och övertalade alla mina jag hade då tjejkompisar att se den här, för att jag sa att det är en romantisk film. För det var det ju, tyckte jag.
Ja.
Men det är det ju verkligen.
Ja, jo, det är ju superromantiskt. Men i alla fall, de kanske inte tänkte riktigt så. Så trodde ju jag att det var Quentin Tarantino som var personen han pratade med när Alabama blir slagen och han går fram till någon som, när han handlar hamburgare, och går fram till någon som läser tidningen
och pratar om
Elvis.
Och
bara, den där tidningen.
Ja.
Det har jag länge trott att så här, det där, I know that shit.
Det där borde vara Tarantino.
Ja, det där borde vara Tarantino. Men
nej. Han är militär i The Rock där.
Ja, jag känner honom därifrån också.
Jag kommer inte ihåg vad han heter, men där är han med. Spelar lite tokig.
Inte helt olik Tarantino, eller? Ja, verkligen det. Det är Hakan där.
Det kanske är Hakan då, jag vet inte.
Okay.
Det beror på hur nördig man är.
Ja. De ser alla likadana ut.
Ja, vad säger ni? Är det någonting mer att säga, Erik?
En historia som är rolig, det är att när de skulle spela Christopher Walken och Dennis Hopper-scenen, så sa Dennis Hopper så här: ska han verkligen skjuta mig så där nära med den där propgunnen? Mm. Och Tony Scott var så här: ja, det är ingen fara. Han bara, jag vet inte, den verkar lite nära typ. Han bara, nej, det är lugnt. Kolla här. Spam! Och då var det typ pistolens funktion är att det skjuts ut lite hylsa, liksom själva mynningen. Smack! Mm. Så att han gjorde hål i huvudet på sig själv. Oh, Tommy Scott började blöda. Så att det var liksom så att Dennis Hopper hade rätt. Sen hade Christopher Walken vägrat att ha earplugs när han skjuter pistolen. Mm. Bang, bang, bang. För att det för Christopher Walken, han har gjort rysk roulette på film liksom. Just känt. Det. Så då tänkte James Gandolfini att jag ska göra samma sak när jag använder ett vapen. Och han kunde inte höra på 3 dagar. Gandolfini vägrade också duscha eller bada eller byta underkläder för att komma in i rollen. Vilket jag inte riktigt förstår.
Inte jag heller.
Det är självklart att han är oduschad i någon scen, eller?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är självklart att han är duschad. Även om du åker hela vägen till Kalifornien för att få tag i några, så kan du i alla fall ta in på ett hotell och duscha.
Alltså, du är en maffia. Du har ju fortfarande kostym.
Ja, men så här, italienare, exakt. De ska ju vara så här, det är appearance och grejer.
Exakt.
Mm. Ja. Det är mycket hår där man måste ta hand om.
Fast han kanske vill känna sig smutsig och liksom...
Ja, det var förmodligen
han
det.
Han vill känna sig äcklig från en mördare. Liksom. Mm. Ja. Det kanske är det. Jag vet
han vill
det.
Ha den här våldtäktssmutsen. Inte den går att sätta av.
Jag vill också ge en liten shoutout till Chris Penn och Tom Sizemore som det fantastiskt klantiga polisparet som borde fått en egen spin-off.
Just det.
Just det är det. Helt sjukt. sluta, de är så töntiga.
Ja, de är så dumma.
Alltså, de är så töntiga.
De
alltså,
sitter och är så involverade i att ta fast brottslingar. Mm. Så att det liksom... Man tror att de är koksade bara för att de är så engagerade.
Förlåt, är det inte konstigt att Tarantino inte har gjort en snutfilm? En riktig snutfilm?
Han har inte gjort någon riktig snutfilm. Nej,
inte det konstigt?
Han gillar nog inte polisen. Jag tror han gillar brottslingarna mer.
Mm. Ja, det är mycket brottslingar i alla fall.
Ja, det är det.
Ja. Vad säger de här snutarna då?
Oh man, I like this Clarence kid. This fucking guy's crazy.
De är utrustade för att gå in och arrestera och skjuta. Och är det mer såhär?
Det är som att se filmen med en jobbig 14-årig kille typ. Det är den rösten som den polisen har.
Och så har vi ju Saul Rubinek som den här regissören också, som är
också bra.
Ja. Det är en väldigt rolig slutscen. Alltså hela shootouten är ju liksom väldigt Tarantino isk,
ja, så visst. Och väldigt, ja. Men väldigt vilda västern. Allting, ja, rakt
verkligen
igenom.
Standoff.
Mm. Ja. Ja, Ola, är det någonting du vill tillägga?
Nej, inte så tror jag. Är det någon sån här fasta moment vi har som vi har inte pratat om?
Vi har inte pratat om vilka som ska ligga med varandra. Det satte vi in för två gånger sedan.
Just det.
Är det väl lite så att det bara finns en tjej i filmen?
Men det spelar ingen roll. Det är 2020.
Verkligen.
Jag hade velat se någon slags offside kärleksrelation i någon slags garderob mellan Tom Sizemore och Chris Penn. Det hade varit,
ja, faktiskt,
extra viktigt för deras relation, tycker jag. Det hade jag kunnat...
Men det hade det nog varit. Men också, alltså jag menar, Brad Pitt roommate. Oh. Ja. Sure. Vad fan har Brad Pitt som roommate? Ingen, inte ens kille har Brad Pitt som roommate. Kom igen, man ligger med.
Upplevde vi sexuell spänning mellan James Gandolfini och Brad Pitt i den där scenen?
Den hade kunnat hända.
Ja, där. Ja. 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 Inte efter... första gången, men han kommer tillbaka. Want to watch some TV?
Jag tror inte.
Want to watch some TV?
Jag hade inte velat se det hända. Faktum är att jag inte ens tycker att jag behöver se sexscenen mellan Christian Slater och henne. För, alltså, jag vill se allt fram till det, men de där liksom lite stiliserade kyssar i silhuett och sånt. Det känns lite så här, ja, men det här är lite 80-tals trött. Liksom. Jag behöver inte
den
se det här.
Den är pinsam. Den är jättepinsam. Ja. Jag var tvungen att sitta bort.
Vilken är det?
Den enda sexscenen i hela filmen.
Telefonkiosken?
Nej, det är ju bara implicit. Det får man inte se. Ja, man får se lite. Sex.
De knullar rätt mycket i telefonkiosken.
Nej, han drar av henne trosorna.
Plus, ja. Nej, de knullar. Plus, Christian Slater har sagt att så här, hur gick det med liksom relationerna, så höll ni er borta från varandra? Han var så här, det var problematiskt. Så förmodligen hade de en relation, båda Christian Slater och
Gud, gulliga ungar. Vet ni att det är Patricia Arquettes unge som spelar på slutet?
Ja, precis. Ja.
Han hette något så här gulligt italienskt också.
Ja, typ Leo eller någonting.
Alvarez eller någonting, jag vet inte. Skitsamma. I alla fall, nej, när de ligger efter bion.
Ja. Mm.
Precis innan hon står ute vid den där skylten och bara...
Ja, det är Tony Scott sex.
Ja, det är riktigt jävla såsigt sex. Ja. Vem fan har sånt sex,
ja,
med Hora?
Det är gammal alltså, biosex. Det är godkända vinklar och godkänd ljussättning och allt känns lite klyschigt. Och det är som att, ska man sitta och bli lite småkåt av det här? För det innehåller ingen information. Det är ju inte
alltså,
de
man
sexiga.
Ser ju för sig pattar och röv.
Ja. Men det är ingen information.
Det innehåller ingen, alltså telefonkiosken är en sexuell fantasi. Jag kan tycka att den ger mig någonting som att
speciellt att stå på telefonkataloger.
Men det är faktiskt att det ger en detalj, men det andra är bara klyschiga klipp från vilken sådär 80-tals, nu ska det vara lite sex här. Och så är det lite de där klassiska vinklarna och man känner igen allting. Alltså det är helt onödigt.
Jag kan lacka lite på att Clarence bor så jävla nice ändå. Han bor ju sunkigt, men ändå, det är nice sunkigt.
Alltid så.
Det är liksom, men det är stil på sunkigt. Ja.
Särskilt om de bor i en storstad typ som, jag vet inte om det är nu, nej, han bor ju för fan i Detroit.
Ja. Och det är ju faktiskt en riktigt bra detalj, tycker jag. Ja. Alltså Detroit, det är verkligen
det är så deppigt så det finns inte. Ja. Ja. Verkligen skitställe.
Jag tycker det är jätteslående, för jag har inte, kommer inte ihåg att den här öppningen när musiken spelar och så, att att de spelar en glad musik och så filmar bara hemlösa. Ja. Och det redan där var det såhär, åh jävla vilken bra film det här är. Liksom. Ja. Alltid kom tillbaka, vilken briljant.
Men det är Hans Zimmer som bara, han bara, sätt musik till det här. Han bara, bing, 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 bing. Jag bara, jag ska ha oljefat i den här stadsmiljön.
Little did he know that ja, det skulle vara musiken till alla P3-dokumentärer sen.
Är det så?
Jag såg den här om dagen hemma. Min tjej ville börja spela xylofon direkt. Började googla på att köpa xylofoner.
Men det här är också ett tecken på att du är världens bästa tjej.
Ja, jo.
Att dra den slutledningen av det här.
Och jag vill börja spela xylofon. Jag vill stå där med fyra sådana pinnar med små kuddar på.
Kunde inte du velat börja ligga i telefonbooth istället?
Ja, det är också. Men just spela xylofon, det var det hon tog med sig från den här filmen. Det var inspirationen.
Ja. Ja, det är bra musik, kan man väl lägga till också.
Jag kommer ihåg att jag blev så jävla oroad när jag var liten och såg, alltså, de namnen som står när de filmar hobos, så står det värmer sig på en tunna. Mm. Och jag bara, ha, Christopher Walken, det är väl inte Christopher. Eller har de klätt ut honom? Alltså, jag var lite så oroad. De hade lagt namnen på, okej. Parentes.
Ja.
I alla fall.
Ska vi gå på frågan då?
Kan vi? Ja, absolut. Ja.
Mm. Det är väl ingen snack om det. Fan, jag gatt, vi håller den.
Ja.
Ja, det är väl, gör du något mer? Du vill utveckla det? Nej.
Jag tyckte den var mer problematisk, absolut. Och det är fånigt att hon är en hora som bara har legat med tre personer och allt det där. Men som sagt, jag tycker absolut att den håller, för den tar alltså, den visar respekt mot alla, tycker jag.
Under Tarantino har satt sig bara så här, ja, jag är call girl, men jag har bara varit med 9, nej, för mycket. Ja. Jag har bara varit med 6, nej.
Fast det är också fint, för att i en liksom sämre film så hade det verkligen varit första kvällen. Hon är orörd.
Alltså, du menar Pretty Woman nu? Ja, för det är första kvällen.
Ja, exakt. Ja, men precis.
Nej, så första kvällen.
Det är första kvällen. Nej, jo, nej. Hennes första kväll,
nej,
är det.
Nej.
Inte Richard Gears, det är vi alla överens om. Men
nej, men jag menar, hon bor ju med en riktig hora. Ja. Som är såhär, hora.
Ja.
Och hon är såhär, åh, jag måste väl. Är det inte första kvällen?
Jag kan inte se att det är det. Jag skulle nog sätta pengar på att det inte var det.
Okej.
Okay. Ja. Vi kan återkomma
det. Det hade varit väldigt lätt att säga att det var kandidat. Första.
Ja, faktiskt.
När det bara är tre. Det hade varit väldigt lätt att göra. Jag minns det till mig som att det var första kvällen, Antonija. Och låter henne, nej, hon har haft tre kunder. Så jävla lätt ska hon inte komma undan. Alltså, det måste vara lite smuts i det.
Absolut. Jag har bara varit med mellan 300-800 kunder.
Det räcker, men det, you had me at hello. Alltså.
Men det hade blivit en annan historia om det hade varit, jag har varit prostituerad 2 år. Ja. Liksom. Det funkar också, men det är en annan historia.
Men
bara.
Det är ändå märkligt att han måste döda hennes pimp. Alltså, ja. De har inget med varandra att göra. Han kommer låta henne gå.
Ja.
Det är konstigt. Det är Val Kilmer behind the shit.
Det är Val Kilmers fel.
Ja, men typ. Men det är för att man tänker inte på det. Men han är ju så här, Detroit, han är ju Eminem. Han är ju så här dum i huvudet, nerd, rage och frustrerad kille som måste leva upp till en massa konstiga matchideal. Och då är det ju logiskt, men man tänker på honom att han är en vettig kille på Söder. Varför ska du ut och döda en pimp liksom?
Nej, men alltså, men vettiga killar har också hederskultur. Alltså.
Ja,
men hon säger turnoffs. Persier, vilket är väldigt konstigt.
Ja, vet du vad?
Inte det är konstigt?
Det är jättekonstigt. För när jag såg...
gillar inte du då? Iranier, jag hatar dem.
Men när jag såg filmen första gången...
Det var lite katter.
Det var katter.
Ja, för att översättningen... Nej, för grejen var, det trodde jag. För översättningen var... What are you turn off? Så säger de Persians. Och då har det alltid varit så persiska katter. Men jag läste på Trivia... att Patricia Arquette tyckte det var så jobbigt att säga Persians, så vid varje tagning så tog hon ett annat folkslag.
Aha.
Så att hon bara skulle känna att hon själv var rentvådd, och så fick de själva välja.
Ja, men det var det alltså. Mm.
Det var det.
Jaha, jag var helt säker på att det var
persiska. Jag tror också var persiska katter. Nej, för fan.
Nej, för såg det med engelsk text och då stod det bara Persians.
Och sen läste jag på det var tydligen så hon gjorde liksom tagningar bara Iraqis. Men jag vet inte vad hon hade för
det är lite taskigt, men det är också lite som Rommel att det är en trovärdig detalj.
En white trash detalj.
Ja, det är det. Det är något white trash tjej skulle kunna ha. De kan, alla kan ju föra dem mot folkslag, men en white trash tjej skulle kunna säga det.
Mm. Men man tänker också så här, varför ställer han inga följdfrågor på det?
Han är van vid white trash tjejer. Den förra tjejen som han snackade med var också.
Hans pappa har en hund som heter Rommel.
Det är egentligen, alla är egentligen nazister i den här. Det är bara det att vi inte har,
ja, men,
det bara ligger under ytan och bubblar.
Förutom då han som tror att han är svart.
Han är protagonisten. Drexel är protagonisten egentligen. För han välkomnar kultur.
Ja, men skillnaden är bara så här mer Niklas, då kan man se så här Family Guy och de skojar om att Persians kör lite för snygga bilar och har mycket koloni liksom. Men en tjej som är white trash, hon kan också säga liksom, saker hon inte gillar Persians. Och att det är lite olika etikettsregler liksom.
Men det är så konstigt för att hon är från Detroit. Jag är också säker på att hon någonsin har sett den. Men det kanske är så här,
jag en detalj att det är typ så här jättemycket perser kom in i slutet av 80-talet.
Och men det blev hon är inte från Detroit. Stämning. Hon har väl kommit till
den
stan.
Hon är inte därifrån.
Men skitsamma. Alltså, ja. Jag menar, hon har säkert inte sett så många persier. Men det kan ju vara så att det var persier som köpte henne innan. Det vet man ju inte. Det var ju ändå två där, förutom Drexel.
Ja, men det känns inte som att Tarantino typ sitter och bara... Persians. Han brukar ha någon agenda. Han brukar ha en anledning till att han skriver någonting.
Backstory.
Han
har backstory. Exakt. Ola då, håller den?
Ja, det var slående att den var så här, ännu bättre än jag minns den, och att jag tycker att den är en perfekt film. Jag började tänka så här, på vilken 100 i lista, var ligger, alltså riktigt jävla bra film. Ja. Så där, ska man nämna 90-talets filmhistoria så ska den vara med och så, för den, dels för att den är så mycket 90-tal på många sätt, men också för att den är så fruktansvärt bra, och jag tycker den står sig väldigt väl liksom, om man tänker mot Tarantino-filmer och så, för att den har så mycket liksom hjärta och är så solid rakt igenom liksom. Så jag älskar den till och med, och jag tycker att finns det liksom saker som känns problematiska i den, då måste man se på det här och säga, nej, det här är en perfekt film. Då kanske vi måste revidera våra uppfattningar om vad som är problematiskt, för uppenbarligen är de inte problematiska eftersom filmen är så bra. Så att den är som ett facit.
Den är som det amerikanska rättssystemet.
Ja, precis. Det är som konstitutionen. Vi måste se, har vi spårat ur här? För det vi tycker och tänker stämmer inte längre med True Romance.
Måttstocken. Ja, precis. Så är det. Allt mäts.
Den ska ligga i så här fack i Paris. Och vad kunna skådas genom glas.
Och, Erik Broström, så håller den?
Alltså, om den gör. Den håller så hårt. Och då har vi ändå inte ens diskuterat det faktumet att Samuel L. Jackson är med. Liksom. Det är så mycket det. Med den här filmen.
Fan vad sjukt.
Ja. En scen där Samuel L. Jackson och Paul Bates från Prince in New York delar scen med Gary Oldman. Det är liksom, jag vet inte. Det är så mycket med den här filmen. Det är så mycket kultstatus över den. Och, den är välgjord. Den är sevärd. Och den kommer säkert åldras sämre och sämre. Men jag tycker fortfarande så här, det enda jag kan konstatera är att jag har sett Christian Slater i ett antal filmer. Och han är exakt likadan i Robin Hood och i den här. Och det säger någonting om honom. Mm. Men han hanterades därefter också. Han fick inte någon Oscar liksom. Så att jag menar, jag har ingen grudge mot honom. Jag tycker han är perfekt i den här rollen. Så att det är klart den håller.
Finns ingen Oscar för good looks.
Nej, men det kanske borde finnas.
Jag tycker självklart också den håller. Jag blev lite orolig innan jag skulle se den. Bara, så tänk om den kanske inte håller så bra som jag skulle vilja att den gjorde. Men den håller ju verkligen rakt igenom. Alltså varenda scen som Ola sa är sevärd. Man kan liksom, om det går den på tv så kan man bara så här, hoppa in var som helst. Och man kommer att se klart den. Man kan ha den på, liksom, på datorn och bläddra fram vart man vill. Och det är någonting som är nice med varje scen. Ja. Helt otrolig ensemble, så här, blivande stjärnor eller etablerade stjärnor. Är ett manus självklart som är toppen. Det blir, alltså, Tarantino blir väldigt mycket Tarantino när han regisserar och skriver själv.
Ja.
Alltså när han gör allting själv, som en vanlig Tarantino-film. Men här tyckte jag att det var rätt skönt, för att det var ju Tarantino, det hör man.
Mm.
Men det var inte det här massiva 110% Tarantino i varje sekund.
Nej.
Vilket var skönt ibland då, så här, känna att man inte behövde det.
Verkligen. Du behöver inte bo i Tarantino-universat.
Nej,
bara
precis.
För att,
liksom. Shut the fuck up. Och
måste vara Tony Scotts bästa film, tror jag. Alltså,
jag
inte hans mest framgångsrika film. Jag tycker att han borde vara mest stolt över den här.
Har han ju Spy Game?
Ja,
tror det. I så fall så håller jag den som lite bättre. Spy Game är helt magiskt bra. Jag var osäker på om det var Ridley eller Tony Scott, men det var... Det
kan ju vara.
Ja, i alla fall, den håller ju rakt igenom och jag är glad att den gör det, och den håller säkert i 10 år till.
Det tror jag också. Ja. Det tror jag den håller
den
längre.
Den är snart 30 år gammal.
Det är Tony Scott som gjort Spy Game.
Ja, älskar.
Jag tror den håller hur länge som helst. Sen,
tror du
det? Ja, men lite, sen kan det vara som man ser en film från 30-talet som håller, att ja, den är ju från 30-talet liksom. Mm. Och då får man se det med de ögonen. Men det finns 30-talsfilmer som håller jättebra.
Ja.
De är fortfarande gamla. Men ja, jag ser inte den åldersprecisen.
Jag håller i alla fall tummarna för att den här kommer hålla.
Ja, men jag tror i alla fall rent så här, kvinnorollsmässigt, som jag är här för att prata om, för jag är tjej.
Jag förstår.
Nej, men jag bara tänkte på det. Att liksom, eftersom den inte är stringent i det här Manic Pixie Dream Girl, alltså den, de spöar skiten nu. Mm. Det är hon som berättar hela historien. Det är hon som räddar Clarence. Alltså jag menar, det håller inte som en sån sätt att rata den på, även om hon beter sig som ett barn i vissa scener.
Nej, men 93 så var det väldigt spektakulärt att en kvinna hade en sån viktig roll i storyn, måste man väl säga.
Men det kanske var.
Jag tycker Louise, men jag menar, det fanns några, men de flesta actionfilmerna.
En film som var gjord, som sålde på det.
Ja.
Alltså här, det har ni inte sett förut.
Nej. En av medförfattarna, snabbt, till den här, för han skrev den faktiskt med någon som heter Roger Avery, om jag inte helt fel utcyklar. Han regidebuterade med en kultfilm som heter Killing Zoe, som var väldigt länge sedan jag såg.
Just det, vad var det med...
Ja, jag vet inte, jag har inte sett den på jättelänge, men den kanske kommer i
inte
framtiden.
Är inte det en sån här revenge...
Jag tror Vincent Gallo är med, men jag har fan inte kollat upp det. Men den kanske kommer i framtiden här, men jag ville bara... Flika in det, för jag kom på det.
Mm. Ja, den håller helt klart, och det är vi glada för, eller hur?
Ja. Mm.
Ja,
och Jonas Strandberg, har han något
Jonas
att säga?
Strandberg, har han
skrev inget, va?
Nej, ingenting.
Nej.
Jag förutsätter att han tycker att den håller.
Ja,
han hänger men hans fönster har stängts i alla fall.
Mm.
Nästa vecka, vad gör vi då?
Alltså,
jag fick lust, och det här kanske låter lite perverst, att se Basic Instinct.
Ah.
Det är väldigt perverst, men jag älskar det.
Sharon Stone och Michael Douglas.
Ja.
Vi måste gå in på mer erotiska filmer. Det har jag känt ofta.
Ja, men för jag såg en dokumentär där den nämns. Så jag såg ett klipp ur den som visserligen var erotisk, men jag kom på så här, var den här bra eller inte? Och jag vet inte, det är min nominering. Vi behöver inte se den, och det är en stark chans att den inte håller, men jag tänker att det ska vara kul att se om den, för annars kommer jag inte se om den.
Jag gillar det, för att jag har inte sett den sen dess, tror jag.
Nej.
Kan ha sett den en gång, men inte säker. Men jag såg den på bio.
Ja.
Såg
den på bio?
Som 16-åring.
Oh my fucking god!
Ja, med mina 8 kompisar.
Så att alla runkade på samma rad.
Nej, men vi satt ju bara så här. Vi vet vad som kommer. Nu kommer den.
Ska vi ta en fika?
Yeah!
Efter? Nej, vi åker hem. Bara en tjej. Okay.
Eller, vill ni ta en... Ska vi gå på McDonald's? Nej, jag måste hem, morsan.
Jag ska bara gå på tullet. Den tycker jag vi tar. Är det någon som tycker är veto, lägger in veto?
Nej.
Då tar vi Basic Instinct nästa gång.
Vad roligt.
Det här har varit filmpodden Håller den. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström.
Yes.
Du har varit Ola Aurell. Och du har varit Fanny Agazzi.
Mm.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Ja. Tja.
Hej.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.